Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Vill du lyssna på en massa exklusiva bonusavsnitt av arkivsamtal med bland annat David Liljemark plus en och en halv timme där jag pratar om NWA med PSTQ utöver gratistimmen som kom för ett tag sedan? Då surfar du in på patreon.com/arkivsamtal och bidrar med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760 72 47 38. Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Jag är jättetacksam till alla er som bidrar till podden, som är schyssta och hjälper mig lite ekonomiskt, för att det är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom, den drar igång igen om ett tag. Alla vårdatum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. Trots pandemin så är det slutsåld på många ställen, så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig att ställa in, utan i värsta fall flyttar vi datum som vi har fått göra redan nu. I Stockholm finns det till exempel bara, jag vet inte, 10 biljetter kvar skulle jag tro nu vid det här tillfället. Till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång Johan Andreasson. Välkommen hit!
Tackar!
Nu har det blivit dags för svensk seriehistoria del 3.
Det stämmer, och jag kan väl förvarna känsliga lyssnare att det kommer bli ganska mycket amerikanskt för att vara svensk seriehistoria den här gången. För att rent kronologiskt så var vi ju på 80-talet förra gången, och egentligen inte så vansinnigt långt in i 80-talet, tror jag. Jag tror vi kom till kanske 83-84 någonting, men Galago är igång, Horsröder har precis dragit igång, Epix och Pox, DNs gästserie är igång. Och då tänker jag att liksom den här vågen av alternativserier som liksom är 80-talet, den bara ångar på i ungefär 10 år. Det tar ett stopp.
Vi snackar om svenska.
Ja, det svenska. Mm. Och den svenska serieutgivningen får någon sorts knäck i början på 90-talet. Det kommer ju en lågkonjunktur där, och någonstans i mitten på 90-talet så börjar ju liksom det här digitala samhället komma. Att folk blir uppkopplade mot internet och alla får fler tv-kanaler än de har tid att titta på. Så det blir liksom en period där Horst lägger ju ner sina tidningar, jag tror 93. Galago fortsätter ju i och för sig, men det är en ganska oinspirerad period för dem. Så att för mitt minne av 90-talet när det gäller serier är att det är en så där lite vilsen period. Att folk liksom, ja, det finns inte så mycket läsare, man vet inte riktigt, det finns ingen riktig riktning på saker och ting. Alltså en sak som händer är att Ingemar Bengtsson startar Optimal Press. Men det är ju på ganska låg fart i början. Han kom ju inte igång på riktigt förrän framåt slutet på 90-talet. Och mot slutet på 90-talet så börjar det ju återigen bli någon sorts riktning på serien. Att då kommer ju de här tecknarna som gör självbiografiska serier. Jag tänker på Mats Jonsson, Daniel Ahlgren, Martin Kellerman. Vad heter... Åsa... Vänta, nu...
Åsa Gränvall.
Ja, just det. Fast man ska ju säga... Nu, det är ju inte Gränvall längre. Det var det
Aha, hon bytt namn. Det har jag missat.
Ja, hon till... Vad heter hennes man nu igen i efternamen?
Han var väl också serietecknare en gång i tiden. Rare Zombie Press, Björn Sagerström.
Just det, så att hon är Åsa Sagerström nu. Det var det som jag tvekade lite.
Men du sprang snabbt iväg med det här ämnet. Jag tänkte så här presentera dig, presentera vad det är vi ska prata om.
Ah, okej.
Okay. Men det är ett gott tecken att du självgående som informatör och underhållare.
Ja.
Men... det är alltså, du heter Johan Andreasson, du är serieskapare eller före detta serieskapare?
Ja, det kan man väl säga, för att när jag säger att serierna fick någon sorts, det tog stopp på något sätt i mitten på 90-talet, så då är det ganska mycket mina egna erfarenheter jag talar om. Att jag tecknade med ytterst, ytterst få undantag så tecknade jag min sista serie 94.
Okay.
Och sen så har jag ju så att säga varit
verksam. Och det var Python då eller?
Nej, det var faktiskt ett album som Horst Schröder gav ut som hette Den enda vägen. Mm. Som var någon sorts satiralbum om valet 94. Det är det som gör det så lätt att komma ihåg. Att det gavs ut på hösten i samband med valrörelsen.
Det var ödesmättat. Att den sista serien hette Den enda vägen. Ja. Jag slutar med serien.
Ja, fast det var, alltså jag slutade teckna serien för att jag har ju översatt och varit redaktör och sådär. Det är ju fortfarande, ja.
Men det är alltså den tredje delen av, ni som är nya lyssnare, ni kan lyssna på del 1 och del 2. Vi brukar köra 10 veckors ungefär mellanrum mellan de här återkommande serierna inom Arkivsamtal.
Yep.
Jag har påbörjat en om svensk hiphop också. Men apropå det att du är väldigt självgående. Så måste jag nu när jag har ordet berätta att det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja, trevligt.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det har vi missat en gång i alla fall.
Ja, en gång, och det vill man ju ogärna missa igen.
Men då är alternativen hostmedicin med kodeinhalt. Fanta Zero, Three Hearts Indian Tonic Water, Heinz Tomatketchup, Sherry, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Finns pulverkaffe också och vatten som står småputtra. Och för tråkmånsar och nejsägare vatten.
Jag tycker sherry lät lite lockande.
Mm, ja, men det tycker jag också det känns mysigt.
Ja, precis. Det är ju lite mörkt här. Ja. Det är ju nedsläckt för filminspelning. Och,
ja,
och på
min flickvän håller på att spela en kortfilm i mitt sovrum.
Ja,
så hon har stylat det med lite lamp, med lite röda lampor eller liknande.
Ja, i form av katten Nisse.
Ja, hon hittade en av mina gamla katten Nisse plastfigurer i den är ganska stor. Det är nog en mynt, vad säger man, en spargris.
Ah, ja ja.
I hårdplast som hon har lyst upp med en röd lampa.
Okej, okay, men det kräver en sherry.
Ja. då tar jag också det. Och kanske en side order av Fanta Zero. Men vill du ha någon side order?
Jag kan ta lite vatten.
Okej. Okay. Ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Lite sherry.
Mm,
den är faktiskt slut nu, den flaskan. Den har varit med länge.
Ja, det var precis lagom till två kultiverat stora glas.
Ja.
Den var god. Alltså, jag är ingen sherry-kännare, men det smakar bra, tycker jag.
Du har ingenting med körsbär att göra, sherry, eller?
Nej, det är... Alltså, jag associerar det på något sätt med... portvin, men jag är inte riktigt säker på om det är riktigt. Jag tycker att det påminner lite grann.
Ja, det gör det lite grann. Ett lätt portvin.
Ja.
Okej, tillbaks till de tecknade serierna.
Yes.
Ja, men du nämnde ju den självbiografiska seriens intrång.
Ja.
Och det är ju på något sätt där mitt epicentrum ligger vad det gäller tecknade serier. Jag började teckna serier i mångt och mycket på 90-talet.
Ja.
Har i och för sig en tidning som jag gav ut redan på 80-talet som heter Ungens egen tidning. Ja. I den hisnande upplagan av ett exemplar.
Okej. Ja.
Fast den kom i 2,5 nummer. Men sen 90-talet och jag och självbiografiska serier var ju också liksom det som fick mig hooked till 100%. Det var jag kanske redan innan på Katte Nisse och Superhjältarna när jag tänker efter. Men jag blev ännu mer hooked.
Men det som fick dig att vilja teckna själv kanske?
Ja, fast jag tecknade faktiskt serier innan jag upptäckte, jag tror till och med jag var publicerad serieskapare innan jag upptäckte de självbiografiska serierna.
Okay.
Jag blev publicerad i Kamratposten med en serie som jag tecknade 1994.
Okej, okay, och hur gammal var du då?
16 tror jag var när jag tecknade den. Något sånt.
Ja.
Jag är dålig på matten, men jag är född 78.
Ja, men det låter rimligt.
Ja. Men i och för sig, jo, jag upptäckte nog självbiografiska serier innan dess. Då var det nog, det första jag kan ha kommit över var Robert Crumbs My Troubles with Women.
Ja, ja, som gick i tidningen Raw, tror jag.
Ja, det här var en samlingsvolym av Knockabout Comics.
Ah, okej, okay. Det var...
Det var ett brittiskt förlag, tror jag. För jag var på semester i Storbritannien då med mina föräldrar.
Ja.
Och då så var jag inne på någon affär och köpte den.
Ja.
Men det kan vara till samma väva som jag upptäckte Mats Jonsson. Som också... Mats Jonsson och David Liljemark tipsade mig om Joe Matt, som också... Jag vet inte när första numret av Peep Show kom, men det var nog också då tidigt 90-tal eller mitten av 90-talet.
Ja, det är... alltså jag kan placera det tidsmässigt genom att jag minns var jag satt och jobbade då. Alltså jag hyrde en plats på ett frilanskontor när jag läste Jomat första gången. Och det är ett ställe som jag satt på mellan 90 och 94, så att någon gång däremellan måste han ha satt igång.
Men jag för mig att han publicerade ensidor, självbiografiska ensidor i någon tidning, någon Drawn and Quarterly-tidning tidigare. Han gjorde också först den här The Cartoon Diaries of Joe Matt, som var en samling med, som då innan han började med tidningen Peep Show.
Okej, för det första jag läste var tidningen Peep Show, och sen efter det så letade jag upp ett album som just hade avslutade sidor.
Mm, och det är den, The Cartoon Diaries of Joe Matt.
Okay, ja.
Och sen kom då The Poor Bastard, som var den bok som var samlade serier från hans tidning Peep Show.
Och han ingick ju lite grann i en, kan man säga, en liten våg av kanadensiska tecknare, men han är väl den mest självbiografiska av dem.
Ja, den som har, ja, alltså det är ju då The Toronto Trio, som de kallas, som är serietecknaren Seth, som egentligen heter Gregory Gallant. Han har gjort mycket självbiografiska, och även han var tidig med den så kallade fejkade självbiografin.
Just det.
Han gjorde ett album som heter It's a Good Life If You Don't Weaken.
Ja, som ju är en jättebra... Alltså vill man bara ge någon som lyssnar ett tips på en bra seriebok, så leta upp den.
Ja, den är fantastisk.
Ja.
Och även då The Poor Bastard av Joe Matt.
Ja.
Och The Cartoon Diary av Joe Matt. Men där var det... För då handlade det om att Seth, då serietecknaren... Det är en till synes självbiografisk historia om att han blev fixerad vid en skämttecknare från kanske 40-talet eller 50-talet.
Ja, något sånt där. Och
vad heter den här...
Oj, jag har glömt namnet på honom nu, men
Carlo, tror jag att Carlo.
Så kan det vara. Mm.
Alltså den här signaturen som många serieskapare hade förr.
Ja.
Handlar det om att han försöker hitta... Att det fanns bara ett fåtal kända skämtteckningar av den här gamla skämtecknaren, och han åker till hans hemort och pratar med hans släktingar och sådär. Han är då i karaktär av sig själv då, serietecknaren Seth.
Ja.
Men sen många år senare så erkände han att det här Carlo, serieskaparen eller skämtecknaren, bara är en påhittad figur. Att han publicerar ju teckningar av honom, men de har han ritat själv.
Men det är väldigt övertygande gjort.
Ja, visst, jag trodde på det.
Ja, alltså om han inte hade avslöjat det här så hade jag fortfarande trott att det var en riktig tecknare.
Mm.
Och jag tänkte bara nämna den tredje Toronto-tecknaren, för det var den som jag upptäckte först av dem, Chester Brown, som just hade det. En tidning som hette Yummy Fur, och där den började väl bli självbiografisk efterhand lite grann. Mm.
Jag tror de påverkade varandra då. De bodde alla då i Toronto vid något tillfälle.
Ja.
Så, och då var de ju kompisar. Och de kanske blev kompisar. De kanske träffades via någon form av seriefandom.
Man alltså, kan väl tänka sig att det fanns
och jag tror de påverkade varandra då. Liksom. Och det var lite tidens anda också att göra självbiografiska serier i Nordamerika på 90-talet. Och det spridde ju sig till Sverige ganska snabbt.
Det gjorde det. Däremot så tog det ju... För att när du säger att du läste Mats Jonsson och David Liljemark så här tidigt, så antar jag att det är i fanzines.
Ja, det stämmer. Det var, men i och för sig blev Mats Jonsson publicerad i Galago ganska tidigt med någon självbiografisk serie också.
Ja, det stämmer.
Så det var, alltså via Python så upptäckte jag, där fanns då annonser för fanzin i Python.
Mm.
Och då började jag beställa de fanzinen på postorder från David Liljemark och Ulf Johansson. Och försökte beställa från Mats Jonsson. Han skickade aldrig någon tidning. Vilket jag har tagit upp med honom i vuxen ålder.
Okay.
Och han känns inte riktigt lika organiserad som David Liljemark och andra OCD-patienter i seriefandom. Så jag kan tänka mig att han bara fick någon postgirobeställning, glömde bort det.
Ja.
Men jag fick tag på Mats Jonsson-serie långt innan då. Han släppte sitt debutalbum som var Unga norrlänningar.
Ja, för det minns jag ganska väl. För att Mats och jag jobbade på samma förlag. Vi var båda, eller Mats var nog anställd och jag var så pass... Det här var jag, när jag jobbade med Svenska Mad, och Mats var väl redaktör, tror jag, för tidningen Larsson.
Han var även Python-redaktör.
Just, det kan han kanske.
Och Megapython. För det var ju där jag började ju som hans assistent, kan man väl säga. Och sen tog jag över då som redaktör.
Okej, okay. Det låter som någon är på väg in. Eller?
Nej, det är posten som är på väg in.
Okej. Då behöver vi inte avbryta oss. Ja.
Det är ingen väldigt smal person som är på väg in genom brevinkastet.
Den är från Adlibris.
Ja. Ah, då är det nog, jag gissar på att det är en bok om Ghetto Boys.
Okay.
Det är lite coming soon in arkivsamtal.
Ja, för jag hörde NWA-avsnittet, det var väldigt kul. Så,
kände du till NWA sen tidigare?
Alltså jag vet ju att de har funnits, men jag kände väl igen någon låt, men det är så att säga ingenting jag lyssnar på. Men han, killen du intervjuade var så rolig att lyssna på, så det blev intressant på grund av det. Alltså på grund av att han var så engagerad.
Ja, det är ofta sådana entusiasmen smittar av sig.
Ja.
Som jag hoppas att ni gör även när vi pratar om smala alternativserier.
Ja. Men för att just när vi är inne på Python, att där, för den här... När så att säga, den självbiografiska serien kommer i Sverige, det kommer ju så att säga från lite olika håll. Att dels så finns ju de här som börjar i fanzinsvängen. Och det är väl i och för sig lite grann samma tecknare, men även tidningen Megapython som ju först då... För att Python, det var ju så att säga, det är inte alls en självbiografisk serietidning, utan det var väl, kan man säga, en lite grövre version av... av Mad. Alltså det är liksom en humortidning med ganska grova och plumpa skämt. Och det gick rätt bra för den, och det kom fram... det var inte så många tidningar som publicerade svenska serier, så att det kom ju in väldigt mycket bidrag. Och då drog man igång en, jag kan man säga, sidotidning då, kanske lite grann för att prova nya förmågor.
En spin-off.
Ja, en spin-off. Och den fick ju sen ett eget liv och en egen inriktning när den blev väldigt mycket som en amerikansk alternativtidning från 90-talet. Och jag bara förutsätter att det var du som var ganska med... Att du medverkade helt till att ge den inriktningen.
Det var ganska... jag skulle säga att det var Mats Jonsson, när han blev redaktör för Python och Megapython.
Ja.
Så fattade han då ett medvetet beslut att göra om Megapython till best of svensk fanzine, serieutgivning, och det bästa från då amerikanska... alternativserierna.
Ja.
Så och jag var ju då fanzintecknare då.
Mm.
Men Mats Jonsson, han var även när det var Atlantic Förlags AB som ni jobbade på tillsammans först.
Ja.
Men sen när Egmont köpte Atlantic Förlags AB, då blev Mats Jonsson då lite, jag tror inte han gillade det riktigt, det var, han tyckte inte de skötte det så snyggt och så. Nej. Men han jobbade kvar ett tag och då frågade han mig ifall jag ville ta över hans jobb.
Ja.
Så det var då jag flyttade till Stockholm i samband med det. Det här var millennieskiftet.
Ja, för jag tänkte liksom säga att det måste väl ha varit där, alltså på Egmonts redaktion som vi träffades första gången. För att Egmont köpte ju alla Atlantics serietidningar och då blev vi liksom som en liten redaktion som kom från Atlantic som de satte i ett eget hörn där på
ovanvåningen.
Ja, just det.
Ja, det låg vi i Stureplan då.
Ja, det stämmer. Och var det ett gammalt häststall i huset? Det var väldigt underligt i alla fall. Det var väldigt svårt att få varmt också, något minne av.
Ja, det var väldigt varmt på sommaren och väldigt kallt.
Ja, och väldigt kallt på vintern.
Lite New York känns. Nej, men det var det för att det var då, faktiskt därför jag flyttade till Stockholm från första början. För att Mats då sa, jag vill sluta på som serieredaktör.
Mm.
Och jag var då liksom kanske den mest aktive fanzinutgivaren för tillfället.
Ja.
Och var intresserad av samma typ av serie som Mats var. Så jag flyttade upp då januari 2000.
Mm.
Och började först liksom vikariera lite eller gå vid sidan av Mats. Han hade inte riktigt sagt till cheferna att det här var planen, tror jag.
Nej.
Och sen så när han slutade då satt jag redan där och jobbade och fick söka jobbet själv och fick det.
Ja.
Ja, men, så det var då jag flyttade. Men då hade han redan börjat med den inriktningen på Megapython.
Ja.
Men jag ville väldigt gärna publicera då Joe Matts The Poor Bastard Suite.
Ja.
Så det, och det var ju Mats bara, ja visst, det borde vi göra. Så vi la den som följetong i Megapython när vi jobbade tillsammans, när vi jobbade bredvid varandra. Han hade redan börjat publicera Peter Bagg.
Just det.
Hate då. Som, ja, det är svårt att säga om den är självbiografisk. Den är kanske lika självbiografisk som serien Rocky, eller som du nämnde ju Martin Kellerman, som är en självbiografisk serieskapare, men hans seriefigur heter ju inte Martin Kellerman.
Nej, det stämmer.
Och samma sak med Peter Bagg då, som är en inspirationskälla till både Kellerman och nu Simon Hanselman som vi pratat mycket om.
Ja.
Men för Hanselman gör ju också det här att det är väldigt nära hans eget liv, men han har någon form av alter ego som Kellerman har också. Kellermans Rocky ligger väldigt nära Martin Kellerman själv, men inte 100%. Och det kan man ju inte säga att det gör ju inte Seth heller. Det gör ju ingen, det kan ju vara 100%.
Nej, och alltså, av alla de här tecknarna som du nämnde nu så skulle jag väl ändå säga att Peter Bagg är den minst självbiografiska. Alltså, han har väl i och för sig gjort självbiografiska serier, men Buddy Bradley är ju inte Peter Bagg.
Nej, men han har väl sagt att han själv, när han själv flyttade till Seattle under någon period eller något sånt där, och att det är ganska likt då Buddy Bradley när han flyttar till.
Ja, det kan jag absolut tänka mig. Däremot så tänker jag mig att.
Men Buddy Bradley är inte serietecknare.
Nej,
till exempel.
Han är väl också.
För Rocky är ju serietecknare.
Precis, och jag tänkte säga att Buddy Bradley är väl också betydligt yngre än Peter Bagg.
Mm, även när han tecknade dem tidigare.
Ja, jag skulle gissa det.
Hur gammal är Peter Bagg?
Han är född på sent 50-tal kanske.
Mm, det stavas Peter Bagge för som vill googla det.
Och han är nu då, han är ett par år äldre än jag, vilket betyder att han är lite över 60 nu. Så att, alltså, min känsla med Peter Bagg var alltid, alltså faktiskt lite grann som när Chuck Berry gjorde sina rocklåtar, för han var ju också så att säga lite äldre än de andra, att man känner att det är någon som, alltså det är ju liksom, det känns väldigt äkta och sådär, men det är ändå lite grann någon som skildrade utifrån och med en viss distans. Medan det som kännetecknar så att säga självbiografiska serier, det är att de är ofta just att de är väldigt, väldigt nära tecknaren, och att det också kan ligga, det varierar i och för sig väldigt mycket från tecknare till tecknare, men att det kan också ligga ganska nära i tiden. Jag vet inte riktigt, du känner ju Kellerman bättre än vad jag gör, men är det så att har han ungefär ett halvårs, eller hade, han tecknar ju inte längre, men jag vet inte riktigt vad hans så att säga tidsavstånd var till de händelserna han skildrade.
Jag tror det kunde vara ganska nära inpå.
Ja.
För han gjorde ju det som dagstripp först i Metro, sen i Aftonbladet, sen i DN.
Mm. Ja.
Men det var nog lite olika, men det var nog ofta rätt nära inpå.
Ja.
Och Hanselman, som är, jag skulle nog säga självbiografiskt mellan Kellerman och Peter Bagg.
Ja.
Han är ju, nu har han börjat teckna, serier om coronakrisen. Det var ju direkt på i stort sett.
Okej.
Okay. Och det publiceras då på Instagram direkt. Frågan är liksom, för att det är också Fredrik Jonsson som har varit gäst i den här podden och som är redaktör för Lystring Förlags AB. Det är Mats Jonssons kusin.
Ja.
Och han har alltid varit en väldigt insatt och liksom söker upp smala grejer. Jag tror det var han som liksom introducerade då de här självbiografiska amerikanska serierna för både Mats Jonsson och David Liljemark.
Det skulle jag kunna tänka. Man kan väl lite grann säga att Fredrik är sin generations Horst Schröder.
Ja, kanske det.
Ja. Jag pratade med, jag gör ju lite småjobb till till Fredriks tidning, det grymma svärdet. Alltså jag textar en del av de här serierna som han ger ut. Så vi träffades häromdagen bara och pratade. Och då sa Fredrik att vi som ger ut översatta serier idag i Sverige, det är ju jag och Horst Röder. För att Horst är ju fortfarande aktiv.
Förutom Egmont som gör ett Kalanka.
Ja, det är klart. utan Fredrik tänker ju alternativ.
Vilket språk skrivs Kalanka på i Sverige idag till... Alltså på originalspråk, för det är ju en europeisk produkt väl?
Ja, alltså min gissning är att det är så internationellt i att de kommunicerar på engelska, men jag vet inte.
Nej. Och sen om man går till mainstream-seriehyllorna så lär ju, Knasen finns väl kvar, eller?
Ja, det gör det nog faktiskt. Det finns ju faktiskt några...
Mainstream-serier?
Det är lätt att liksom hamna i det resonemanget att det knappt... finns några serietidningar längre och det gör det ju faktiskt även om det är så oerhört mycket färre än när vi växte upp och var i serieläsande.
Ja.
Så att för folk som oss är det som att det inte finns några serietidningar i butikerna.
Ja, längre. Men det har varit intressant att se en lista på vilka serietidningar som ges ut nu och hur många nummer per år de kommer med och sånt. För jag kollar ibland i serieställen på matvarubutiker och det är väl... Ja, men Kalanka och Bamse verkar finnas kvar.
Ja,
Fantomen
är jag ganska säker på att den finns.
Ja, men den tillverkas i Sverige idag.
Ja, det skulle jag säga.
Alltså, så den är inte en översatt serie?
Ja, men det är ju säkert så att de har en del tecknare som sitter på annat håll i världen och jobbar. Däremot kan jag tänka mig att redaktionen är ju i Sverige och de som skriver lär väl finnas i Sverige de flesta också. Mm.
Ja, nej men tillbaks till 90-talet.
Ja, alltså det vi nämnde bara i förbigående, och det är någonting som händer då, jag minns inte exakt när Ingemar Bengtsson startar Optimal, men det måste väl vara typ 92-93 någonting kanske, när de första albumen kommer. Men
var de första Optimal-albumen? Var det Ulvi Fårakläder?
Ja, det var det första, en antologi.
Det var ett samlingsalbum där bland annat David Liljemark, Daniel Ahlgren. Jag vet inte vilka mer som var med där, men...
Säkert många av de här...
Åke Forsmark.
Ja, gud, det är så länge... Alltså, det här är så länge sedan. Det kan faktiskt till och med vara 80-tal, slår det mig nu.
Det kan vara 89 eller någonting.
Det kan mycket,
men jag försöker ihåg att jag liksom hängde mycket i serieaffärer, i Pocket i Lund.
Ja.
Då när jag var liksom runt 12-13 och kollade vad som fanns. Liksom. Och då såg man lite Crumb och jag kommer ihåg när Ulvi Fårakläder dök upp. Och liksom, man kunde ju hitta... Python, Pox, Epix, Galago och sådär. Och det var ju, alltså de Optimal, de hade ju så här, det var ju lite mer närmare amatörserier.
Ja, alltså den kom ju verkligen, för när du säger att Megapython var en best of fanzine så var det nästan ännu mer så med Optimal. Att det känns ju som att det som Ingemar gav ut kom så att säga direkt från... fanzinrörelsen.
Han startade det tillsammans med Mikael Tegebjerg.
Ja, just det. Det stämmer. Men det som jag så att säga, för det tog väl lite grann också, det tog vi några år för dem att liksom hitta en inriktning på förlaget. För det som jag så att säga tänker på som Optimalserie, det är ju just sånt som David Liljemarks tidiga album, Åsa Grenvalls tidiga album.
Daniel Ahlgren.
Och Daniel Ahlgren, det kom väl 93 tror jag, hans första album. Och det är väl någonstans där som unga norrlänningar kommer också, tror jag.
Ja, det kommer också där runt millennieskiftet. Och när kom David Liljemarks debut?
Det måste ju vara väldigt i de krokarna också. Ja, kanske det. Något lite tidigare.
97 kanske.
Ja, någonting.
Men David var inte speciellt självbiografisk i sitt debutalbum.
Nej, det stämmer. Det kom senare.
Även om omslaget är en självbiografisk skämtteckning.
Ja. Och sen kan man ju ibland lite grann klumpa ihop så att säga realistiska serier med självbiografiska. För att Anneli Furmark är ju, som jag uppfattar det, egentligen inte självbiografisk. Men det är så pass... så att säga realistiska historier, att de ändå de passade ju väldigt bra så att säga in i det som Optimal gav ut på den tiden.
Ja, och förmodligen är det ju plockat från hennes liv ungefär på samma sätt som Rocky. Alltså om man ser någon historia om någon sån här teatergrupp eller någonting känns det som att det här är någonting hon har upplevt. Man tänker att det här är inte taget ur luften.
nej.
För fem år.
Det stämmer.
Men man får ju det, det finns ju sånt intryck man kan få, men man kan också bli lurad som då med Seth till exempel.
Absolut.
Chester Brown, var du på väg att säga någonting om här för mig? Alltså du sa ja, det var Toronto 3.
Han, så att säga, gled väl sakta in på självbiografi. Att det första...
Han har glidit in och ut ur det.
Just det, så kan det nog vara. Jag har ju inte hängt med så mycket på senare år i det han gjort, utan jag minns mest...
Han gjorde ett album nyligen, eller nyligen, det var ett tag sedan, men där han propagerar för prostitution.
Det är lite känsligt just i det här läget.
Men den heter Paying For It.
Ja, jag är medveten om att boken finns, jag har inte läst den.
Ja, jag har läst den, är intressant kan man säga. Men han är en väldigt konstig person med liksom... Alltså både Seth och John Matt säger ju att Chester Brown har djup Asperger's.
Okej.
Och då är de själva ganska konstiga. Det är liksom börja med någon introduktion av Seth, det albumet där han liksom, Seth berättar så här, men det är någonting fel på Chester, säger han.
Nej, alltså, jag tycker nog att det är nog fortfarande... Alltså jag minns ju så väldigt väl när jag upptäckte de här tidningarna, för de är ju otroligt speciella, hans...
Chester Browns?
Ja, Chester Brown, alltså just de här... Alltså jag tycker ju om hans självbiografiska serier också, men just de här när han... Det var som man bara hittade någonting liksom inne i sig som... Någon period som, när det liksom bara sprutade ur så här superbizarra idéer. Och liksom infallen kom... Alltså man bara häpnade...
Var det under Yummy Fur-perioden?
Ja.
För jag upptäckte honom via albumen I Never Liked You och The Playboy. Som var
och
då hans
självbiografiska historia.
Det är två självbiografiska album.
Och de är ju jättebra också. Det är väl ungefär så långt jag har läst honom egentligen. Jag har nog läst så att säga enstaka senare grejer också.
Mm. Ja, nej, men jag uppskattade nog... Joe Matt nummer ett, Seth nummer två, Chester Brown. Men då är det ju mest liksom ur självbiografiska serieperspektivet.
Ja.
Jag var inte, han var ju mer surrealistisk, så Chester Brown.
Ja.
Far out.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men ska vi försöka koppla ett litet grepp om den självbiografiska seriens historia?
Ja, därför att nu... Jag förknippar ju den väldigt mycket med amerikansk underground och senare då amerikanska alternativserier. Numera så vet man ju att det fanns japansk underground eller japanska alternativserier tidigare på 60-talet där folk gjorde självbiografi. Mm. Men det här tänkte
jag... Det har just börjat översättas till engelska, va?
Ja, precis.
Abe heter någon i efternamn.
Ja, och Sugi finns det någon som jag tror...
Jag har gjort ett avsnitt av Arkivsamtal om manga med Fredrik Jonsson.
Ja.
Där vi nämner alla de här namnen. Men det är svårt att komma ihåg japanska namn, tycker jag.
Ja, och de... Medan det här pågick så var ju ingen
var
i Sverige...
Var det 70-talet?
60 och 70. 60. Till och med så tidigt som 60-tal.
Mm.
Men i och med att det här var ju så att säga ingen medveten om i Sverige. Så att det som så att säga har påverkat svenska självbiografiska serier, det är ju framförallt skulle jag säga amerikansk underground.
Ja. Nordamerikanska då, Kanada och USA.
Ja, precis. Och då, det är väl rätt allmänt etablerad sanning att den... Det är väl då inte i strikt... Man kan ju nästan aldrig säga att någonting är den allra första av någonting. Nej. Men den tidning som så att säga fick igång många andra att göra självbiografiska serier, det var ju Justin Greens tidning Binky Brown meets the Holy Virgin Mary.
Mm. Men i den, jag har den tidningen, men huvudrollen där heter ju inte Justin Green.
Nej.
Han heter Binky Brown.
Ja.
Så på det sättet så är det inte full blown självbiografi.
Nej, det stämmer. Och så är det ju även med dem. För det var ju ett helt gäng tecknare som blev påverkade av den här tidningen. Och den första, och det är helt naturligt för att de delade lägenhet tror jag på den tiden. Det var Art Spiegelman.
Aha, delade han lägenhet med Justin Green?
Ja, på den här tiden. Och då,
det kommer som en kalldusch.
Okej, ja. Och då gör han sin första självbiografiska serie. Jag har tagit med, det är inte tidningen då, utan det är en tidlig samlingsbok.
Snyggt omslag, Breakdown.
Ja, och den serien heter Prisoner on Hell Planet. Och jag ska säga
den är fantastisk. Den är med i Maus första volymen också.
Ja, och det nya med den här Binky Brown-tidningen, det var ju egentligen inte att den var självbiografisk.
När utan kom Binky Brown?
Den kom 72.
72, okej. Och det var då Art Spiegelman gjorde Prisoner on Hell Planet.
Ja, det är 72 eller 73. Ja, det är väldigt, väldigt
Och den är tung, alltså den sen. Prisoner on Hell Planet är då Art Spiegelman, hans mamma har överlevt koncentrationsläger i Polen.
Ja.
Och har tagit livet av sig.
Ja.
Och så är det liksom bara en självbiografisk skildring av det liksom, hans mammas begravning. Och han i slutet har berättat att nu är jag fast på den här helvetesplaneten. Ja. Då, som är det här ångesten som hans mamma har lämnat honom med.
Ja.
Ja, det är starkt, jag blev nästan tårögd när man pratade om
det. Det är en fantastisk bra. För att jag tycker ju inte, och det tror jag... Jag har nästan aldrig hört talas om någon som egentligen tycker att den är Binky Brown är en sån fantastisk serie. Men det som han gjorde där, Justin Green, som egentligen tror jag ingen hade gjort förut, det var att han tog så att säga de allra värsta sakerna man varit med om och gjorde serier
av. Jag har faktiskt glömt vad den handlar om.
Alltså den handlar ju, det var också oerhört länge sedan jag läste den. Mm. Så att jag läste den faktiskt nu på morgonen innan jag gick hit. Alltså jag letade upp den, jag har inte kvar tidningen längre, så jag letade upp den på nätet.
Mm.
Och han har ju en väldigt sträng katolsk uppfostran. Så det handlar ju mycket om alltså, ångest förknippat med sex.
Mm.
Alltså han är... Binky Brown, som ju väldigt uppenbart är Justin Brown själv, han är liksom
Justin
precis...
Green.
Justin, förlåt.
Just det, jag har inte tänkt på det för färger också. Green och Brown.
Just det, Justin Green.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Han är precis, alltså i förpuberteten, han börjar liksom precis känna av att sexualdriften vaknar, och han har den här enormt stränga katolska uppfostran. Och det här är ju liksom en katastrof för honom att han känner de här sakerna. Och han, sen är det väl någonting som inte är riktigt bra med honom redan från början, men han utvecklar en massa tvångsmässiga beteenden för att liksom hålla de här förbjudna tankarna,
alltså sexuella tankarna,
ja, i schack. Mm. Och det är väl egentligen det den handlar om till allra största delen.
Ja, två tankar för det. Dels är det liksom att den heter Binky Brown.
Ja.
Och sen och att det är så många framstående självbiografiska serietecknare som heter Brown i efternamn. Det är Chester Brown.
Ja.
Det är Jeffrey Brown som kom långt senare.
Ja.
Och det finns en serie som tecknar som heter Box Brown, som har tecknat lite självbiografiskt, ja, men det är mer biografiska han gör. Sen också det här med det katolska skuldtjänsterna. Det går igen i Robert Crumbs självbiografiska serier. Att ja, han har en sträng katolsk uppfostran, ja, och har ju kämpat mycket med sitt samvete på något sätt.
Ja.
Samma sak med Joe Matt. Också, ja, katolsk uppfostran, ja, kämpar mycket med sexuell, jag hade ju en lite udda inställning till sex, ja, är ju också,
ja,
speciellt Crumb och även Joe Matt,
alltså, ja, verkligen.
De är ju ganska lika varandra personlighetsmässigt, ja, så här, som en samlare, mm, alltså obsessive compulsive, ja, samlare, neurotiker, katoliker som haft en hård liksom moralisk dömande uppfostran, ja, och sen så använder en sexualdrift från helvetet, skulle, ja, man säga. Liksom.
Ja. Ja. Men så ska vi tala religiös bakgrund, så finns det väl så att säga två starka riktningar inom den självbiografiska scenen. Och det ena är de här så att säga med den katolska uppfostran, och den andra är de som har en judisk bakgrund.
Harvey Pekar, Alan Kominsky.
Ja. Och även här är jag är ute och cyklar. Vem har en mer judisk bakgrund än Art Spiegelman?
Ja, Art Spiegelman,
hans,
ja,
båda föräldrar satt i koncentrationsläger.
Ja, hans, ja. Han har gjort, enligt vissa, den första serieromanen då, Maus, som är också, ja, delvis självbiografisk, ja, men som handlar om hans pappas tid i koncentrationsläger.
Ja, det stämmer. Och för att, så att säga, nästa sak, och det hände, alltså, den som så att säga snabbast blev påverkad av Justin Green, det var ju då hans lägenhetskompis Art Spiegelman, men väldigt, väldigt, en som verkligen tog intryck av den här tidningen, det var ju också Elin Kominsky. Hon, jag lyssnade på en intervju, jag letade upp en podd som hade en ganska lång intervju med henne, och där säger hon att hon flyttade till och med till San Francisco för att söka upp Justin Green. Och liksom,
för istället träffar hon Crumb.
Ja, det stämmer. Och hon, och precis som Justin Green, så att hon heter ju inte Aline i serien, hon kallar sig för The Bunch. Men de är ju
Honey Bunch Kominsky.
Ja, och alltså det är ju då en Crumb figur, Honey Bunch Kominsky.
Ja, ja, just det. Hon kallade sig för The Bunch, bara, ja.
Ja.
Och han hade en figur som hette Honey Bunch Kominsky, ja, och hon hette Aileen Kominsky.
Ja.
Hon hade lite olika efternamn, men så hon tyckte det var ett roligt sammanträffande.
Ja.
Men jag tycker det är intressant, för att det kanske gör någonting med, alltså så här, det katolska har ju liksom bikten, att man bekänner sina, ja, synder. Och det är ju då, ja, men det märker man då att det är många katoliker liksom i USA då som börjar bekänna i serieform. Att det, ja, är liksom, de har blivit övade till det från början. Liksom.
Ja.
Ja, men Crumb, Joe Matt och Justin Green. Och sen så har vi den judiska falangen av de självbiografiska. Alltså det känns också som att det är kanske en fördom, men säkert en viss sanning är det, att liksom, man är uppfostrad med mycket skuldkänslor och dåligt samvete.
Ja, och det finns också en lång tradition av att omvandla det här till humor, alltså inom den här judiska,
ja, inom stand-up och, ja, sådär.
För det är också en sak som Elin Kominsky nämner i den här intervjun, att det som så att säga fick henne att börja teckna serier, det var Binky Brown meets The Holy Virgin Mary. Men när de frågar henne vad, så att säga, var hennes berättande kommer ifrån, så säger hon att det är från hennes judiska släkt, att hon hade någon farfar eller morfar som, han, jag tror inte att han nödvändigtvis var stand-up-komiker, men han har ju väldigt mycket den, han var den sortens berättare. Och hon är väldigt influerad av det, och precis samma sak gäller ju Harvey Pekar, att det finns ju serier av Pekar som är som stand-up-nummer, att det är han som står rakt upp och ner,
bryter den fjärda väggen, tittar kameran
och berättar någonting. Och här, jag vet ju inte om Jerry Seinfeld och Larry David, om de har läst de här serierna eller om de bara är så att säga påverkade av samma kulturella tradition. Men det är ju oerhört lätt att framförallt hitta paralleller mellan Larry David och Harvey Peaker. Att ibland skulle ju den ene nästan kunna vara den andra. Så en neurotisk, kverulerande men ändå väldigt rolig person som hakar upp sig på små saker. Och det här, A Show About Nothing, det är ju det var ju så att säga, alltså Harvey Peakers idé när han startar sin tidning American Splendor, det är just att det är nästan som att göra en serietidning om ingenting. Alltså att det ska handla om vardagslivet och de små grejerna i vardagslivet som ingen har skildrat tidigare, åtminstone inte i serieform.
Ja, och han på ett sätt, för att Alan Kominski var, alltså Justin Green, han kallar inte sin seriefigur för Justin Green.
Nej.
Alan Kominski kallar inte sin seriefigur i början i alla fall för Alan Kominski. Senare gjorde hon det. Men Harvey Peaker, han kallar ju sin figur för Harvey Peaker.
Han kallar honom väldigt snart för Harvey.
Okay.
Alldeles i början. Jag tog till och med det första numret av American Splendor. Mm. Det ligger någonstans. Och där kallar han sig ibland för... Ibland kallar han sig bara för Our Man. Ibland heter han Hörsel. Och ibland så heter han... Jag tror att han ibland kallar sig för Jack the Bellboy, som tydligen är någon gammal jazz-DJ. Men det här är väldigt, väldigt tidigt.
Och sen tidigt bara han kallar sig sitt riktiga namn, Harvey Peaker.
Ja,
jag tänker på, vad heter han nu, författaren som... Bukowski. Charles Bukowski. Det känns ju också väldigt självbiografiskt, men hans... hans karaktär heter ofta Hank Chinansky. Och vilka kom först av liksom Bukowskis böcker eller de här liksom American Splendor?
Jag kan inte Bukowski så bra, men jag föreställer, för att American Splendor började ges ut 76 och Bukowski måste väl ha varit igång tidigare än så.
Det skulle ju eventuellt kunna vara en inspiration, för det är också rätt mycket så här confessional comedy i Charles Bukowskis böcker.
Och Harvey Peaker är ju dels en stor grej för honom är att han är jazzdiggare och han gillar ju också beatförfattarna. Som jag antar måste ha varit en inspiration för Bukowski också.
Ja, jo. Jo, i och för sig, beatlitteraturen var ju också tidigt självbiografisk.
Ja.
Eller på det där sättet, jag vet inte om... På väg, som den heter, On the Road.
Ja.
Om den karaktären heter väl inte samma sak som författaren.
Nej, det tror jag
heller.
Inte. Och det bygger väl dessutom också på en kompis till Kerouac, mer än honom själv egentligen, tror jag.
Ja, jo. Men det är lite i samma anda.
Ja, det är väldigt mycket samma anda.
Men jag tänker på, bara av ren nyfikenhet, kan du hitta någon tidigare än Harvey Peaker som gör självbiografiska serier? Nu tecknar inte Harvey Peaker, han lät andra liksom renteckna, han tecknar väl bildmanus med streckgubbar. Han var ju mest manusförfattare.
Ja, men, alltså Prisoner on Hell Planet,
det
är ju... använder väl sitt eget namn, Art Spiegelman, där. Det är jag ganska säker på.
Jo, jag tror liksom hans mamma skriker Artie eller Art. Så där, och där är, där är det liksom, han säger, jag har varit med om det här.
Ja.
Och i Maus så liksom är det också så här, min pappa den publicerades i någon underground-tidning, men hans pappa kom över den och fick ett nervsammanbrott när han läste den.
Och sen finns det ju, alltså tidigare, det är inte så att jag kommer på några namn nu, men det finns ju folk som har gjort, alltså säg uppväxtskildringar i serieform där de använt sitt eget namn och sådär, men det är ändå en lite annans, det är så betydligt liksom mildare, alltså betydligt mer liksom vanliga uppväxthistorier, att de går inte in liksom på de här traumatiska.
Vilka, har du något exempel på någon sån
tid? Alltså, läste på lite hastigt och såg att det var ingenting som kändes liksom jätteintressant. Utan, så att min, så att säga, historieskrivning börjar med Justin Green.
Det finns ju några sådana inslag också i liksom gamla serier. Låt oss säga, det skulle inte förvåna mig att i Knasen så kommer Mart Walker in liksom, och ritar sig själv.
Ja.
Och sa, här är jag, textaren. Då är det, på något sätt är det ju en form av självbiografiskt inslag också. Då, men,
Och så var det ju även med riktigt gamla serier. Att jag kan inte svära på nu att till exempel Winsor McCay, om man faktiskt ritade sig själv. Men alltså den generationens tecknare, för de, men det hade ju också lite grann med att göra att de var ju så att säga inte inte bara kända som tecknare, utan de var ju något sätt liksom allmän underhållare. Att Winsor & McCay uppträdde på vaudeville och alltså det här var lite liksom kända personer, så att ibland så la de in sig själva i sina serier liksom bara för att ja, de var kändisar och det var liksom, det var självklart för dem att liksom synas och ta plats. Men det var inte så att det nödvändigtvis handlade om deras eget liv för den sakens skull.
Nej, men Art Spiegelman, han på något sätt blev en hjälte på många sätt då, om han liksom, han började, var en av de första, eventuellt först med den typen av självbiografiska serier. Han var eventuellt först med att göra en serieroman. Och han var med och skapade Garbage Pail Kids.
Ja, ja.
Det är tre stora, ja. Stora gärningar, ja, för populärkulturen.
Och han, alltså Spiegelmans Mouse har ju också blivit en sån här bok. Att om man liksom bara för... Jag menar, säg om det kommer någon liksom vanlig person som gillar att läsa romaner och frågar, men du som har läst mycket serier, vad ska jag läsa för något? Då, i mitt fall, jag brukar numera använda den här... Alison Bechdels Fun Home.
Ja, den är jättebra. Ja. Också självbiografisk.
Också självbiografisk. Men jag tror att det finns tre böcker som kommer upp i såna. Och det ena är Spiegelmans Mouse, det andra är Bechdels Fun Home och den tredje tror jag är Marianne Satrapes Persepolis.
Också självbiografiska. Tre självbiografiska.
Ja. Så att jag tror att de
självbiografiska... Och då är du inte en självbiografisk seriekramare först och främst.
Alltså jag är en självbiografisk seriekramare men inte en självbiografisk serietecknare. Men, okay. Men som läsare har jag alltid gillat självbiografi. Och jag var ju tidigt... För alltså parallellt med att jag har tecknat serier så har jag också skrivit om serier. Mm. Och faktiskt en av de... det här är inte den allra första, men alltså 83, då är jag 22, så översatte jag och skrev en presentationsartikel om Aline Kominski till Seriefrämjandets tidning Bild och Bubbla.
Mm.
Och det var inte den första artikeln jag skrev, men det var en av de första, så att hon var ju verkligen en av mina favorittecknare redan på den tiden.
Okay. Mm.
Och alltså, det här var ju också väldigt roligt för att hon, då, det här är då 82 eller 83, och då har ju hon varit igång i 10 år, men det här är ju så att säga fortfarande även i USA så här liksom väldigt mycket under radarn, så att hon blev ju jätteglad när någon hörde av sig från Sverige, så jag liksom fick brev tillbaka. Och hon gick med, hon och Crumb levde ju tillsammans, så att de hade någon granne, de bodde i norra Kalifornien, såna som kunde svenska, så att, som skrev att jag tog med artikeln till en granne, och det var en trevlig artikel och sådär, så jag blev liksom enormt glad.
Ja, det var roligt. Ja, men hennes tecknarstil har ju varit rätt inflytelserik också,
för att
hon är inte liksom, det ser inte så proffsigt ut.
Nej.
Det är mer liksom, det ser naivistiskt ut nästan.
Ja.
Och det gav lite samma effekt tror jag som när punkmusiken slår igenom, att folk kände så här att okej, okay, jag kan inte liksom spela perfekta skalor, men nej, man kan köra i alla fall.
Ja.
Och det tror jag att många, och så då liksom Mats Jonsson vet jag var väldigt inspirerad av Alin Kominski,
ja,
och tecknade den stilen, och sen så han i sin tur influerade väldigt mycket serieskapare som kanske inte liksom hade den proffsiga ytfinishen. Nej. På sina serier.
Nej.
Som sen liksom när serieskolorna i Sverige och sånt drog igång, så tror jag det var många som liksom kom från den fåran.
Ja.
Som han själv har kallat kraftigt tecknad självbiografi.
Ja, precis. Nej, ska man ta då de här två, alltså, som ju är mina favoriter bland de självbiografiska tecknarna, det är ju, eller nu säger jag tecknar de av de serieskaparna, det är då Alin Kominski och Harvey Pekar.
Mm.
Och av dem så har ju Harvey Pekar har ju så att säga det står hans, ja, han har en mycket mycket större produktion. Han skrev ju, han var ju bara manusförfattare och arbetade med många olika tecknare, och han gjorde ju det här från, han började 72 att skriva manus, han började med sin egen tidning 76, och det här höll han på med fram till sin död. Han dog 2010. Och
han gjorde American Splendor då också?
Ja, han gjorde... Alltså, jag är inte riktigt bombsäker på hur länge American Splendor kom ut som tidning, men han gav ut böcker.
Ja,
alltså,
böcker. Jag kommer ihåg Ed Piskor som nu tecknar Hip Hop Family Tree.
Ja.
Som jag upptäckte redan på när han själv publicerade sig själv, när jag gav ut ett fanzine som heter WYSIWYG. Han tecknade då Harvey Pekar-serier.
Ja.
Men då kändes det som att Harvey Pekar, han hade pikat hans liksom... Han var ju tvungen då att så här, unga up and coming så att han fick teckna. Det var inte liksom, han hade ju top of the line under då 80-talet kanske, då ville alla teckna till Harvey Pekar.
Fast alltså, han har jobbat med oerhört många. Alltså det finns en
väldigt... Crumb är ju liksom
Crumb
mest kända
den som började och som väl lite grann han, man kan väl säga att Crumb lånade väl på något sätt lite av sin stjärnstatus till att lansera Pekar.
Men sen var det också att Crumb sen blev förmodligen inspirerad av Pekar att göra mer självbiografiska serier. Eller
absolut.
Också inspirerad av sin flickvän och sedermera fru, Aileen Kominski.
Ja, nej, men alltså att Crumb och Pekar, de börjar ju så att säga, det är ingen slump att de börjar samarbeta när de gör det, för att Harvey Pekar, han behöver ju så att säga, dels är Crumb ju en fantastisk tecknare och passar de här serierna väldigt bra, men han behöver ju också någon så att säga som kan lyfta fram honom och göra dem känd. Och då i mitten på 70-talet så är ju överhuvudtaget underground-serierna håller ju lite grann på att försvinna då. Och det är inte Crumbs bästa period heller riktigt. Utan
han, 90-talet så?
Nej, utan nu är vi i mitten på 70-talet när de så att säga börjar jobba tillsammans. Så att de har verkligen någonting att ge varandra.
Mm.
Men det jag tänkte komma till var att den som så att säga har... Ja, det är så att säga överlägset största produktionen, och som jag också tycker, nu i och med att den är så enormt stor så är den också ganska ojämn, men det finns ju oerhört många bra serier av Harvey Pekar. Men den som har haft det största inflytandet tror jag, det är nog precis som du sa, Aileen Kominski, och det kan nog ibland vara ett indirekt inflytande, men tittar man på hur självbiografiska serier ser ut idag så ser de ju mer ut som Aileen Kominskis serier än som Harvey Pekars.
Daniela Wilks har gjort ett seriealbum som heter Banglatown. Där är det väl tydlig, eller Kominski-inspiration. Det har hon också sagt att det är en av de största förebilder. Men även Aileen Kominski har inspirerat till exempel Lena Dunham som gjorde tv-serien Girls.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Det är liksom som en själv, den känns ju rätt självbiografisk fast en tv-serie. Och hon har ju då sagt att hon var inspirerad av Aileen Kominskis serie.
Ja, det kan jag verkligen... Och har du sett en tv-serie som heter Fleabag med en engelsk komiker som heter Phoebe Waller-Bridge?
Nej.
Jag vet inte om hon har läst Aileen Kominski, men det är precis liksom den sortens väldigt självutlämnande humor med liksom rätt mycket... Ja, ångestfylld sex. Men
att man framställer sig själv som ganska äcklig.
Ja, exakt. Det är precis hennes grej också.
Ja, det är många amerikanska komiker som gör det. Men, men jag tänkte också på... jag tappade tråden.
Ja. Jag kan ju bara titta lite grann vad det var för fler... Jag kommer luta mig lite från mikrofonen här. Jag tog ju med lite tidningar.
Vilka amerikanska... Ja, för det blev ju det. De inspirerade ju sen liksom svenska serieskapare som kom igång. Och då blev det... Jag var liksom inte den första vågen. Jag skulle säga att det var så här, Mats Jonsson och Daniel Ahlgren i Sverige som profilerade sig som självbiografiska serietecknare.
Ja.
Sen hakade David Liljemark på. Åsa Grenvall kom in i bilden efter ett tag.
Mm.
Jag och mina kompisar, Kalle Törn och några till, började göra självbiografiska serier. Det fanns in Henrik Bromander, kom in i bilden där också.
Yeah.
Jo, det jag skulle säga när jag tappade tråden var att jag kunde rekommendera filmen American Splendor.
Ja, verkligen.
Som handlar om Harvey Pekar. Det är liksom en spelfilm som är väldigt underhållande.
Ja, och alltså, den är ju gjord på ett väldigt... fascinerande sätt. Han hade ju en oerhörd tur med att han hittade precis rätt personer som gjorde den här filmen. För att de som gör filmen, de var från början dokumentärfilmare. Och en stor grej med Harvey Pekars tecknade serie, det är just att han samarbetade med så väldigt många olika tecknare. Och de tecknar ju då väldigt, för serierna handlar ju alltid om Harvey, om hans liv. Men han hade en väldigt bra förmåga att han kunde hitta rätt tecknare till rätt historia. Och i den här filmen så tar de ju så att säga upp de här många olika sidorna av Pekar, hur han framställs av tecknarna. Så det är så att säga en nivå, att det finns animerade inslag och man ser även bilder från serierna. Sen så spelas Piker i filmen av skådespelaren Paul Giamatti. Det är så att säga ytterligare en nivå. Och sen finns det en tredje nivå där Harvey Piker själv och hans fru Joyce Brabner är med.
Och som hans arbetskamrat också.
Ja, just det, Toby. Mm. Ja. Och de så att säga går fram och tillbaka mellan de här nivåerna på ett... det är en fantastisk film. Det är en av jag tror den är från 2003. Jag skulle säga att det är en av de bästa filmer jag sett på 2000-talet.
Mm.
Och när vi ändå är inne på den här filmen, det finns en väldigt rolig podcast som heter, nu ska jag se så jag säger rätt, den heter Scene by Scene with Josh and Dean. Och alltså det är två tecknare, de heter, jag har glömt efternamn, de heter Josh någonting och Dean någonting. Och det här är tecknare som kom in ganska sent i Pikars karriär, men som de lärde känna honom och de är verkligen stora fans av honom. Och de har gjort, deras idén bakom deras podcast är att de tar varje enskild scen i filmen, och de är ofta bara några minuter långa, och så gör de ett poddavsnitt. Och alltså, det är inte så galet som det låter, utan det är inte så att de tröskar igenom liksom varenda replik, utan för att de olika scenerna bygger ju nästan alltid på olika serier, och då är det så att det är någon skådespelare med, skådespelaren bygger på någon verklig person som den här berättelsen handlar om, det är någon som har tecknat historien, så det finns väldigt mycket att berätta om på...
Men det är bara filmen American Splendor de går igen.
Ja, alltså de utgår. Sen har de så att säga enstaka stickspår. Att ibland så hittar de, så är det någon tecknare som är så intressant. Så då kan det vara ett avsnitt som är en ren intervju med den tecknaren.
Mm.
Det kan också vara någon skådis eller någon som var med och producerade filmen där som så att säga får... sitt eget avsnitt, som bara som blir mer som så att säga ett vanligt avsnitt. Men är man så intresserad som jag är av Harvey Piker så är ju det här jag blev väldigt glad, jag har inte hunnit lyssna på allt än på långa vägar, men jag blev väldigt glad när jag hittade
jag blev
den här
sugen podden. På att lyssna på det också. Vad var det förresten för pris? Det var något stort bokpris som Maus vann.
Pulitzerpriset.
Var det, ja, Pulitzerpriset. Ja. Ja, det är ju kanske det mest, ett av de, förutom Nobelpriset,
ja,
kanske
det är verkligen mest ett av de allra tyngsta.
Ja.
Ja. Ja. Jag tänkte, jag tog ju med lite tidningar här, för jag tänkte bara göra liksom som någon sorts historieskrivning då. Har vi tid kvar förresten? Har jag tid med en utvikning?
Inte jättemycket. På fem minuter kanske. Eller vill du spara det till nästa avsnitt? För det vi, vi har liksom det här oändligt med tid. Vi kan prata om det här. Så att, kör i fem minuter och sen slutar vi med en av Europas många cliffhangers. Och får man vänta 10 veckor tills man får höra fortsättningen.
Ja.
Så jag bara håller upp ett finger när du måste börja runda av.
Okej, okay, ja. Nej, men om man gör någon sorts släktträd så... Så börjar vi då, om roten är Binky Brown meets The Holy Virgin Mary, så kommer ju sen då de här grenarna som är Spiegelmans Breakdown och Aline Kominskis tidiga serier. Och de här båda grenarna, de går ju liksom sen vidare och skapar varsin serietidning som båda blir väldigt inflytelserika på 80-talet. Att Spiegelman skapar tidningen Raw.
Mm.
Och den är ju, man ska säga, den är liksom väldigt seriös, väldigt sober, experimentell.
Alltså
verkligen artsy. Mm. Medan Aline Kominski och Robert Crumb och även Peter Bagg, de är ju tre redaktörer för tidningen, de som turas om där.
Weirdo.
Skapar tidningen Weirdo som är så att säga, det är ju också amerikansk underground, men den är ju liksom ful och stökig. Och
den är mer pang på rödbetan.
Exakt, så det är liksom de två. Sen är det ju så att till viss del så är det ju samma tecknare som är med, men de kör ju ändå så att säga de här två ganska skilda. Men alltså,
om man jämför med Sverige så skulle det vara Galago och Megapyton.
Ja, lite grann.
Fast det är ganska stor skillnad.
Ja.
Men har du läst boken The Weirdo Years? Det kom nyligen en bok om tidskriften Weird. Jag har inte hunnit läsa den heller, men den verkar väldigt spännande.
Det lilla jag hann med inför det här var att jag lyssnade på en podd just där författaren... Jag lyssnade på den författarens ganska långa intervju med Aline Kominski. Så att det här är absolut en bok som jag kommer att läsa. Men det här var jag hann med ja. Just nu.
Jag, Fredrik Jonsson och Pontus Lundqvist var över i Köpenhamn där vi fick se då Ellen Kominski och Robert Crumb hålla föredrag på Louisiana litteraturfestival.
Ja, kul. Jag föreställer mig att Kominski är väldigt mycket mer pratsam än Crumb.
Ja, Crumb, han har fått en del social träning genom åren. Han är okay. Inte så inåtvänd längre. Ja. Så, men hon är mer pratig än Robert Crumb. Men ja, det var väldigt roligt att höra. Men då, vi kanske ska börja runda av lite då, och jag tycker vi fortsätter. Vi börjar lite med Raw och Weirdo kanske nästa gång, och ännu mer om svenska självbiografiska serier, och sen tar vi lite vidare.
Ja, precis.
Det blir väldigt hoppigt.
Det blir det. Men som sagt, för att de svenska självbiografiska serierna, de kommer ju så att säga igång på allvar. För nu har vi så att säga tagit... Ja, om man säger liksom hela självbiografiska genren ungefär från 70-talet och till slutet på 90-talet. Men de svenska självbiografiska serierna, det kickar ju igång egentligen på allvar under 00-talet kan man väl säga.
Mm. Och jag skulle säga att, jag vet inte om jag har missuppfattat någonting, men är inte det den rådande trenden fortfarande? Alltså man tänker så här, Moa Romanovas Aldrig fucka upp, och Psycho Girl av Agnes Jakobsson, och i och för sig, jo, det kom ju någon politisk satirtrend där med då Liv Strömqvist, Sara Gröner, Nanna Johansson och sånt som
också är en ganska stark trend.
Det är också en stark trend och innehåller ibland självbiografiska inslag.
Ja, det stämmer.
Men ja, det är ett senare kapitel.
Ja.
För det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.